Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och pressgarn, Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.
Man kan ju tänka sig en situation att det är en person som har hand om flera sådana här robotar och så behöver man inte sitta själv och styra. Man är liksom inte uppbunden av att sitta i traktorn liksom, utan man kan ha hand om ett antal olika maskiner som man ger arbetsuppgifter då eller pysslar om. Liksom. Och ja, tycker man det är roligare så blir det ett mer attraktivt yrke då.
Framtidens bonde, är det en datahacker? En person som har hand om och fördelar arbetsuppgifter till robotar? Så beskriver i alla fall Jonas Engström, forskare på RISE i Uppsala, en möjlig framtida bonde. Hur bondeyrkets attraktivitet förändras när lantbrukets maskiner klarar sig utan förare återstår att se. Men i det här avsnittet av Lantbrukspodden följer Lantbruks reporter Anna Ellström med när maskinen Robotti en blåsig höstdag hackar ogräs på Ultuna området. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se.
Det vi håller på med här då är ett projekt som är finansierat av Lantmännens forskningsstiftelse. Och det går ju ut på att testa robotteknik som finns på marknaden, är det sagt då. Så att det vi har gjort då är att, ja, just nu då så listar vi den här maskinen från Danmark, Robotti. Som är en av de första maskinerna som är liksom för större, ja, riktigt jordbruk, eller vad ska man säga. Alltså storskaligt jordbruk då kanske man kan säga. Och är automatisk liksom.
Är det som är intressant med robotten att den är för lite mer storskaligt jordbruk? Eller vad har den annars för intressanta egenskaper som gör att ni testar just den?
Ja, den stora skillnaden mot många andra robotmaskiner som finns idag är att den har en trepunktslyft och den har kraftuttag och den har hydrauluttag precis som en vanlig traktor. Så det gör ju att man kan använda samma redskap som för en vanlig traktor. Medan många andra robotmaskiner är liksom specialbyggda för ett visst ändamål. De kanske sår eller hackar eller radhackar eller rensar ogräs eller något annat. Då. Men det är det vi tycker är spännande här. Då, att det blir liksom en, ja, men att man kan använda samma typ av redskap som man vanligtvis gör. Då. En skillnad här är ju att de kan ju högst vara 3 meter breda. Så att det är ganska små redskap mätt med dagens mått. Då.
Så man kan inte förvänta sig riktigt samma kapacitet per tidsenhet om man säger, med den här jämfört med andra moderna traktorer?
Nej, det blir det inte, utan det är ju väldigt mycket mindre arbetsbredd i de flesta fall då. Men i gengäld så är den ju automatiskt då ska kunna köra dygnet runt på sikt. Men vi är ju inte där än. Lagar och regler har ju inte följt med och så att än så länge så måste ju någon person stå och titta på maskinen eller övervaka maskinen att den inte hittar på något.
Och ni ska testa den här. Hur lägger man upp ett sånt försök?
Ja, vi har på den här testbädden på Ultuna då, så har vi ett antal, ja, vad ska man säga, skiften på ungefär 1 hektar styck då, där vi har odlat olika grödor och så. Och just för det här testet då, så har vi delat in den i ytterligare mindre bitar. Då, så att vi har en bit där vi har sått med vanlig såmaskin med vanligt radavstånd korn då, som nu ska tröskas här snart. På en annan bit så har vi bar jord som vi kan testa harvning och andra jordbearbetningsarbeten. Och sen så har vi en bit där vi har sått med dubbelt radavstånd då, där vi ska testa och radhacka. Och det är det vi ska göra idag då.
Den står här ute på åkern och vi ska snart sätta igång den. Men inför att den ska hacka här, vad har du eller ni gjort för arbete innan här då? Liksom ni har programmerat den på något sätt antar jag.
Ja, det är ju, vi sådde ju då för 2 veckor sedan ungefär och då numeradhackningen, då kommer vi att köra med precis samma program som vi gjorde när vi sådde. Så att det är ju det som är finessen med den här, då, att den med hjälp av GPS kan hålla precis samma körspår som gång efter gång då. Och när man radhackar så, som alla vet, så är det ju väldigt viktigt att man har precis samma körspår, annars så kanske man kör upp den gröda som man vill ha kvar, och det vill, då är det helt misslyckat liksom.
Mm. Hur mycket jobb har du lagt ner inför den här körningen då?
Ja, det beror på hur man ser det. Jag menar, vi började ju, vi fick den här maskinen i slutet på maj nu i år, så att första tiden så har vi ju liksom lärt oss hur man programmerar den och skaffat redskap och fått det att funka liksom. Men nu när vi börjar få fart på det liksom, så man behöver inte lägga ner så mycket tid egentligen på att få igång den, om det inte är något som krånglar eller så, som vanligt liksom. Men nej, då är det ju i princip bara att liksom trycka på knappen så gör den sitt jobb.
Ja, men du har ändå sagt åt den innan att idag ska vi hacka på samma yta som vi sådde för 2 veckor sedan.
Ja, precis. Ja, man måste ju liksom knappa lite och ställa in liksom vilket program den ska köra efter. Och, absolut. Men det stora jobbet programmeringsmässigt, eller man ska säga, är ju att liksom skapa den där planen och ställa in redskap och ställa in liksom var gränserna på åken är och hur den ska vända och liksom alla sådana saker. Liksom, var ska den lyfta upp redskapet? Hur stor ska vändtegen vara? Och så vidare. Men det har vi ju redan ställt in på när vi sådde. Liksom, så att nu när vi ska radhacka då, så kan vi ju återanvända liksom samma programmering och köra en gång till. Då. Och i princip då, så skulle man ju nästa år då, eller nästa gång man sår, så skulle det också gå mycket snabbare liksom att starta. Då, för att då kan man också bara återanvända samma program igen. Då, liksom.
Men det här förarbetet, det gör man liksom hemma vid datorn, eller?
Precis, vid datorn. Eller det är som en webbläsare liksom som man gör planen i. Så det är vid datorn, eller man kan göra det i telefonen också om man har en smartphone. Liksom. Ja, och så man gör planen i datorn eller i telefonen, och sen så laddas det upp liksom till någon server, och sen när man startar upp maskinen så finns alla planer där, och så får man välja liksom vilken plan den ska köra efter härnäst, och sen trycker man igång den och så kör den iväg.
Om det nu inte riktigt går som ni har tänkt er, hur kommunicerar man då med roboten under tiden den kör?
Om man har en radiostyrning, liksom en fjärrkontroll som... Ja, dels så finns det ju ett nödstopp liksom, så att man kan stoppa om det skulle bli alldeles fel. Liksom. Men man kan ju också ställa om där och liksom, ta över till manuell kontroll då, liksom, om man ser att, att det är något som håller på att gå fel. Då.
Och då styr man den ungefär som en vanlig traktor, eller med den här fjärrkontrollen, om man tar över den dit?
Ja, eller det är väl mer som en radiostyrd bil, liksom, fast jättestor. Då. Den är ju 4,7 meter bred, så att den väger 2,5 ton, så att det är en ganska stor radiostyrd traktor då. Men det är precis samma princip liksom med en styrspak liksom som man styr den med. Så är det.
Ja. Vi har också med oss Håkan Andersson här. Vem är du?
Jag var på Rice Jordbruk Grimsmed här i Uppsala sedan 2 år tillbaka. Har även en deltidsjordbruk hemma då, 70 hektar spannmålsodling. Mm.
Är det du som ska ratta den här fjärrkontrollen eller?
Ja, det blir det då, ja. Vi gör det båda två annars. Men, ja.
Okej, men då kör vi väl igång här då. Så ger vi oss ut i blåsten här på åken. Jonas, hur skulle du beskriva att den här ser ut då, roboten? För den som inte ser den just nu.
Ja, de har ju liksom valt en helt annan design på den här än en vanlig traktor. Så att den är ju mer U-formad liksom. Så att det är det är en bom i mitten som liksom trepunkten sitter på. Och sen så är det 2 maskinlådor som sitter på varsin sida om redskapet liksom. Och då i de här 2 motorlådorna så är det en dieselmotor i vardera lådan då, där den ena driver framdriften liksom, hjulen helt enkelt, och den andra driver kraftuttag och hydraulik liksom till maskinen då.
Håkan ser lite sugen ut på att dra igång det här, så vi får gå ända fram här. Okej, men själva hackan här, är det en som man skulle kunna ha på vilken traktor som helst här eller?
Ja, den passar på en vanlig jordbrukstraktor. Det är en trepunktslyft den sitter i. Den här hackan har vi fått tillverka själva här nu, för att vi hittade ingen bra som passar här roboten då, eftersom begränsade bredden 3 meter. Så vår verkstad byggde ihop en radhacka här nu som vi ska testa med.
Okej, då sätter vi igång, eller?
Ja, själva datorn är igång redan. Ska starta motorn och köra fram till fältet och starta själva planeringen därifrån då. Jag kör igång motorn nu då.
Trycker här på startknappen. Det verkar funka. Och då, nu kör du manuellt här.
Ja, då kör jag manuell mot. Och kan köra den framåt, höger, vänster, framåt, bakåt, höger, vänster. Höja och sänka redskapet via fjärrkontrollen.
Ja, det är verkligen som att köra en radiostyrd bil här. Men ändå en lite ovanlig syn får man säga. Att se ett jordbruksredskap köra framåt här alldeles själv.
Ja, precis. Det är lite konstig... Ja, nytt grepp liksom. Vi har skojat om det liksom att det... Antagligen väldigt likt att köra häst, liksom, att man går liksom bakom maskinen och ja, man har ju väldigt bra uppsikt av vad som händer med redskapet liksom, när man inte sitter i en hytt en bit ifrån liksom, utan man ser det direkt på marken. Liksom. Sen får man ju gå ganska mycket då, om man ska gå efter, och det kan ju vara bra för att röra sig. Liksom.
Ja just, man får tänka på hälsan också. Jaha, du kör fortfarande manuellt här Håkan eller?
Ja, nu har jag kört fram till fältkanten manuellt och ska gå över i automatiskt läge då. Så jag går fram till maskinen och startar upp den där först. Och sen kör jag igång den via fjärrkontrollen. Mm. Väljer vilken plan, vilket arbete som ska göras då, som är inlagt och nedladdat från datorn på kontoret tidigare.
Vad stod det där? Row någonting?
Ja, det är fältets namn som vi kallar här. Sen, sen ska man välja vilken plan man har om. Och sen kommer fortsätta den körning vi provade, började lite grann igår.
Ja just det, ni har provkört lite grann här innan för att se att det går.
Ja, vi gjorde det lite grann igår. Och nu håller han på att ladda ner vilken körmönster han ska ha och vilken planering han har. Och så kan jag trycka start på maskinen. Och så slår jag över till automatläget på fjärrkontrollen nu. Och så går jag undan nu så han ska köra själv.
Nu aktar vi oss här. Ja, men ni kör i alla fall åt rätt håll. Det känns ju bra. Vad tycker du då? Vi pratar här om att det här är lite annorlunda typ av körning som lantbrukare. Är det här roligare eller tråkigare än att köra traktor?
Det blir rätt enformigt att stå och titta hela tiden. Man är lite mer aktiv när man kör en traktor själv. Men problemet är ju att än så länge måste man ju stå och övervaka den. Sen när väl lagar regler och maskiner är tillräckligt bra och säker så... Då blir det bättre. Då kan man jobba med någonting helt annat. Då sparar man en massa tid. Men innan vi är där så stå och titta några timmar bredvid. Det blir rätt enformigt.
Ja, då är det roligare att köra själv. Men nu hackar den här. Det ser rätt bra ut va?
Ja, det ser bra ut. Den håller spår som man ska. Så det fungerar.
Går det här snabbare eller långsammare än en vanlig... hacka bakom en traktor?
Jag har inte så mycket erfarenhet av radhackning själv hemma i mitt eget jordbruk, så att vi kan ju ställa upp hastigheten här också, men vi har ju valt att hålla lite för att spara grödan. Det skulle kunna gå så här lite fortare här också.
Vad säger du Jonas om hastigheten här?
Nej, men allt liksom den tanken med automatisk styrning eller autonom styrning är ju att den ska kunna köra själv på sikt liksom. Och som Håkan sa så, jag menar, just nu så går det ju långsammare liksom, för nu måste ju någon av oss stå och titta på och vara beredd liksom med fjärrkontroll och så då. Men när lagar och regler och säkerhetssystem och sånt hänger med eller kommer i kapp eller vad man ska säga då kan ju den här maskinen köra runt här dygnet runt liksom. Och då kan man ju liksom göra något annat istället då. Sen är det ju en fråga när det kommer att ske liksom. När lagar och regler och säkerhetssystem och sånt kommer i kapp, det vet vi inte just nu, men det borde väl förhoppningsvis komma i kapp snart.
Hur långt är det här draget den kör nu då? Det är snart en fjärdedel kvar eller någonting.
Ja, det är väl 45 meter ungefär i de här testfältet som vi har här då. Och så är det väl kanske, jag vet inte vad det kan vara, 10-15 drag, liksom maskinbredder som den kör på åt andra hållet då.
Och vad är det som kan gå fel här nu då? Är det något ni är nervösa för eller känner ni er helt coola här?
Nej, men det är väl just det här att, jag menar, skulle den styra 2 centimeter fel så skulle den köra upp grödan istället då. Så att, men ja, det ser ju bra ut faktiskt att den gör inte det. Utan det hackar emellan raderna liksom, och inte i raderna.
Nu kommer vändningen här och den gör den utanför åken kan man säga.
Precis, det är lite, vad ska man säga, testfält här och där vi har odling på hela den liksom aktiva bredden och sen så vänder den utanför på slags gräsbevuxen vändteg då.
Nu lyfter den upp hackan här.
Ja, låg hastighet är än så länge viktigt för att lantbruksrobotarna inte ska bli farliga för sin omgivning. Och just för robotin är det också i dagsläget ganska knöligt att ändra hastigheten mitt under körningen, berättar Håkan Andersson.
Är det något särskilt man kan säga om den här vändningen och hur den går till?
Ja, den ser ju ganska rolig ut får man väl säga. Det är ju, eftersom den inte är som en vanlig traktor i uppbyggnaden liksom, så kan den ställer liksom framhjulen åt varsitt håll och sen så svänger den runt på samma ställe liksom, så att det blir en väldigt bra vändningsradie. Så att den kan ju vända runt på stället då. Så då håller den på att styra in sig här inför nästa rad så att den ska komma rätt på den och sen sätta igång med den då. Det ser lite sådär, om man är van att köra traktor själv så ser det lite omständigt ut och det går lite långsamt och lite så, men mycket av det här har att göra med säkerhetsgrejer då, att den inte ska, vad ska man säga, det är viktigt att den är förutsägbar på något vis och inte rör sig för snabbt och så då, så att det blir någon säkerhetsrisk då. Så att, jag menar, rent tekniskt skulle den kunna köra mycket snabbare liksom, men den ska ju samarbeta med människor och inte vara farlig liksom, så att då måste den ju röra sig långsammare liksom.
Den här körningen har vi ju lagt in i planeringen att den ska köra 1 km/h. Och det har vi gjort för säkerhets skull. Vi visste inte hur resultatet skulle bli lite grann, hur den skulle bete sig. Det skulle gå att köra lite fortare. Men om man ska ändra hastighet så måste vi göra en ny planering. Och då måste vi gå in vid datorn och göra en ny planering. Eller då via telefon går också. Men jag föredrar vid datorn, det är lättare att med stor skärm att jobba då. Så det skulle kunna vara en förbättring att kunna vara lite smidigare kunna justera det. Redskapets höjd går att justera med fjärrkontrollen och finjustera ute på fältet. Men just hastigheten, om man ska ändra den så måste man göra en ny planering. Och det är lite omständigt så att det tar en 5 minuter att göra då vid en dator.
Och Jonas, när det här händer att den stannar för en tistel eller lite damm i vägen, hur kommunicerar man med den då?
Ja, men då får man ju gå bort till den liksom, om den har stannat då, och det liksom är ett bestående hinder som den tycker. Och då stannar den ju och säger att den har fastnat liksom. Eller att det är ett hinder och ja, då ska man ju starta igång den igen och då gäller det ju att den startar mitt i en rad så ska den ju fortsätta med raden och startar den efter en rad så ska den ju börja med nästa rad liksom. Men ibland kan det bli lite svårt det där att förstå varandra liksom, så att den kanske vill börja om med den raden som den redan har kört om det vill se illa då och lite sånt där. Så att det finns ju en del sådana där liksom användarvänlighetsmässiga saker som ja, men det betonar ju liksom att det är. Ja, när man kör själv så är det ju bara att göra det man vill liksom. Medan här är det en maskin som man ska på något sätt förmedla vad man vill att den ska göra och så. Och det ställer ju stora krav på användarvänligheten liksom och gränssnitt liksom. Så då. Så
att det, och hur tycker du att det funkar just nu då? Är det något som en brist eller är man långt framme tycker du när det gäller robotti?
Ja, men det funkar, alltså, det som blir komplext med en sån här maskin då, som kan göra lite allt möjligt då, eftersom man kan sätta på många olika redskap är att den liksom måste ha flexibilitet i programmeringen. Och då blir det ju väldigt många inställningsmöjligheter direkt. Och då blir det liksom ett extra komplext liksom. Men det är väl lite som moderna bilar idag liksom att det är en, vad ska man säga, en grundmaskin, en hårdvaruplattform liksom som man får. Och sen så är det mjukvara som kan uppdateras kontinuerligt liksom. Men ja, vi kan ju göra det vi vill göra nu när vi har lärt oss hur man ska ställa in den och så. Så att, ja.
Den här har ju också redskapet rakt under, liksom mitt emellan alla 4 hjul. Det måste ju också vara en fördel.
Ja, det är ju dels viktmässigt då, så kommer ju redskapet direkt mellan hjulen. Så att man behöver ju inga liksom, frontvikter eller något sånt för att kompensera liksom, för ett redskap där bak. Och sen så kommer liksom redskapet linjera med bakhjulen så att det blir ingen sidoförflyttning på redskapen nästan. Och det är ju väldigt bra till exempel när man radhackar eller gör något annat då, att den, ja, den hasar inte åt sidorna liksom, utan rör sig, följer med i svängen liksom.
Håkan, du sa att du har själv ingen radhacka. Tror du att sån här självkörande radhacka skulle öka användningen av radhackor i svenskt lantbruk?
Ja, det kan ju vara en möjlighet. Jag kan tänka mig maskiner då med ekologisk odling, att man har en, att det är lättare att få lönsamhet med en där. Det så kräver mer tid att göra manuell körning då. Ekonomiskt sett så kan det vara svårt att motivera dem mot kemisk bekämpning. Det kan det nog vara. Med inköpspris av saker och den prestanda man har nu då.
Men för den som ändå har investerat i en robot i konventionell odlare, skulle det ändå bli för dyrt med mekanisk ogräsbekämpning jämfört med kemiskt, tror du?
Ja, det beror på hur stora roller man har, vilka grödor man har. Men har man större gårdar och eftersom vi kör 3 meter arbetsbredda, så då blir ju kapaciteten begränsad. Det ska ju vara rätt förutsättningar och läglighetseffekter, så att det kan bli problem. Men visst, det ska ju gå.
Men en bit bort här nog, i alla fall. Då. Nu kommer den här igen. Ja, det känns väldigt tryggt och fint här idag. Jag var med också vid sodden. Då var det lite mer bängel, kan man säga. Vad var det som hände då?
Nej, men det var väl ett exempel liksom, på hur det kan bli då, med de säkerhetssystem som finns på den här maskinen. Då. Att, den har ju dels en, liksom, en påkörningslist som om man kommer åt den så stannar den ju såklart. Då. Men dessutom så har den en lidar som känner av med
laser. Vi får vakta oss lite här.
Vi får vakta oss lite så vi inte blir överkörda. Nej, det gör den ju inte, men så vi inte hindrar den. Men den, ja, det är liksom laserstrålar som känner av om det är någonting som är framför den. Och ja, när vi sådde då, då dammar det ju. Och då tyckte den att dammmolnet liksom var ett hinder då. Så det är ju ett uppenbart, ja, någonting som man måste jobba med liksom för att komma runt. För det dammar ju när man kör jordbruk liksom. Det är svårt att komma ifrån.
Ni har också slagit här utanför åken sen vi var här sist.
Ja, precis. För det var ju en annan sak då, att vi hade några tistlar som stack upp med blommor och så. Och de tyckte den också var... Ja, den vet ju inte om det liksom är en stolpe eller om det är en människa eller vad det är. Den vet ju bara att det är någonting som är framför liksom. Så då stannar den ju för dem också då.
Jaha, men det här verkar ju ändå vara lite tråkigt, säger du. Men det är ganska bekvämt. Det är bara att packa upp fikakorgen här och titta på när den jobbar. Eller vad säger du, Håkan?
Ja, det kan man göra. Men man får fika väldigt länge då. Om man har större fält.
Ska vi gå fram och titta lite på där den har hackat kanske? Hur det ser ut? Vad säger du, Jonas?
Jo, men det ser bra ut. Det är ju ganska, det är väldigt tung lera här liksom. Så att det blir lite... Och det var lite som en skorpa här, så det blev lite kokigt liksom. Så det var kanske inte idealt ur det perspektivet, men själva testet som vi vill åt här då, att den håller samma, ja, inte kör upp grödan utan håller sig till rätt rader liksom. Det har ju funkat väldigt bra faktiskt. Så. Mm,
verkligen. Det ser ut som att den har hackat väldigt nära, men ändå står grödan kvar.
Ja, precis.
Men av de moment ni har testat hittills då, är det någonting som sticker ut eller som har funkat bättre eller sämre än något annat?
Om man tänker sig nu liksom vad man ska ha en sån här autonom maskin till, så är det ju antingen sån här där det är väldigt hög precision, det är högt krav på precision liksom, att den styr väldigt noga och kör likadant varenda gång och så. Sen är det ju också när det är väldigt monotona eller tråkiga vad man ska säga, uppgifter som tar lång tid. Liksom. Då passar det ju väldigt bra med en sån här maskin.
Så länge man slipper stå och övervaka den då?
Ja, men precis. Det blir lite konstigt. Då hade man ju kunnat haft en större traktor liksom, med större redskap och göra jobbet mycket snabbare. Liksom. Jag menar, anledningen till att vi gör det här projektet är ju för att undersöka liksom, hur det ligger till idag och hur man kan använda den här tekniken framåt i svenskt lantbruk. Så att det är en slags kunskapsuppbyggnad liksom, och ska få erfarenheter liksom, som vi kan förmedla till lantbrukare och så framåt. Då.
Den här dagen klarar robotin både hackningen och vändningarna alldeles galant. Jag och Jonas Engström lämnar Håkan Andersson att på egen hand övervaka den sista ogräsrensningen. För robotin är ju inte den enda roboten som kan vara intressant för framtidens bonde.
Okej, vi går in här i en verkstad. Vad har vi för verkstad här?
Ja, men det är våran prototypverkstad. Så att det är en, ja, det är en fullt utrustad mekanisk verkstad som man kan bygga. Ja, det är ju egentligen upp till fullstora jordbruksmaskiner. Så att den största som jag vet som man har byggt här är ju en 9 meters vallskördemaskin till exempel. Men det är även, jag menar, man har byggt om tröskor och självgående sprutor och annat. Så att, ja, det är en stor verkstad helt enkelt som man kan bygga stora maskiner i.
Varför behöver just ni på Rice ha en sån här verkstad? Sköter inte företagen det?
Ja, tanken här är ju att vi ska kunna hjälpa till med att bygga prototyper eller testa idéer. Och då är det ju oftast mindre bolag som kommer till oss då. Stora bolag har ju ofta egna resurser och stora anläggningar och sånt som de kan använda. Men mindre bolag, då kan det vara svårt att, som här då, ha en hel mekanisk verkstad till sitt förfogande. Det kan ju vara svårt att hitta finansiering och så vidare. Så där kan ju vi hjälpa till liksom med allt från forskare och expertis liksom till att, ja, bygga prototyper här i verkstaden eller testa dem ute på den här testbädden eller ute på gårdar eller så då.
Så det är alltså en uppmaning till dem som har en skojig idé att man kan ta kontakt med er på Rice och få lite hjälp framåt där?
Precis, det är ju det vi finns till för. Liksom. Så att det är man varmt välkommen att göra.
Och här står vi vid en annan självgående maskin. Vad är det vi ser?
Ja, det här är en prototypmaskin som heter Drever 120. Och det är en kille som heter Arvid Örde som har byggt ihop den här från början i verkstaden på Gälla naturbruksgymnasiet. Då.
Ja, så det är en svensk produkt det här?
Ja, precis. Och det är ja, som sagt en prototyp. Så det är den första prototyp av en, ja, ny maskintyp. Då. Så det är en helt elektrisk och så småningom autonom eller automatisk maskin då, är tanken.
Man ser, det är lite som lite samma komponenter fast roboten, fast de är placerade på ett annat sätt, eller?
Ja, den här är väl kanske...
Jag tänker bara 4 hjul och 2 lådor, men ja, som är placerade på ett lite annat sätt och så är de gröna här. Men ja, hur är den här konstruerad?
Ja, precis. Det är sant med 4 hjul och 2 lådor är ju samma då, men i övrigt så är den ju ganska lik en... Jag vill säga att den är ju midjestyrd liksom och sen så lika stora hjul, så att det är ju som en... Ja, hjullastare eller en stordragare liksom i jordbruket. Men den är mycket mindre då. Men konfigurationen här då är att den har navmotorer. Så att det är en elmotor i varje hjul som man kan styra individuellt då. Och sen så är det... Ja, de här lådorna är ju tänkta att innehålla batterier då. För det behövs ju ganska mycket batterier för en sån här maskin då, när den ska köra på åken. För att kunna köra en stund då helt enkelt.
Mm. Och vilka redskap kommer man kunna köra med den här då?
Ja, den är tänkt som dragare. Så att det är ju typiskt liksom jordbearbetning, harv, kultivator, vält. Kanske såmaskin och så, men den typen av arbetsuppgifter då som... Ja, som egentligen många av de robotmaskiner man ser idag. Det är inte så många som håller på med den typen av arbetsuppgifter då, utan man riktar in sig mer kanske mot det här precisionssidan liksom, med ogräsrensning eller den typen av arbeten. Liksom.
Men här är grejen eldrift då?
Ja, precis. Så det är ju den stora förändringen med den här... Eller det är väl 2 delar i det. Det är liksom eldrift och autonom styrning i ett då. Men anledningen till att koppla ihop dem är att vi ser en stor synergieffekt mellan det då. Och det ligger i att en batteridriven maskin som en förare styr, den behöver ju kunna ja, gå så länge som föraren normalt vill köra, liksom en hel arbetsdag till exempel. Och då måste man ju ha väldigt stora batterier som klarar att ja, tillhandahålla energi för maskinen så länge. Och då blir de väldigt stora, väldigt tunga, väldigt dyra. Medan den här maskinen då, där är det ju mer, om den kör autonomt, då kan den ju åka och ladda när den vill. Det spelar ingen roll om, den behöver inte fika liksom, eller något sånt då, utan den kan ju åka och ladda efter, ja, den kanske laddar en gång i halvtimmen eller något annat liksom som, ja, det får man ju räkna ut då, vad som är optimalt liksom.
Alltså den kör dygnet runt, men den kanske laddar lite oftare kan man säga.
Precis, och då är laddningen ett sätt att få energi till den, liksom att man har fasta batterier som den behöver stanna och ladda då. Men vi har precis fått ett projekt beviljat som Vinnova och FFI heter det här programmet då, som finansierar det här projektet, som går ut på att ta fram ett slags batteribytesystem. Så att istället för att maskinen ska stanna och laddas så byter den till fulladdade batterier. Och det innebär ju att den inte behöver stå still då, själva maskinen, utan det är batterierna som står still och laddar medan maskinen kör, så att säga. Man får ha dubbla uppsättningar batterier då, men då kan den ju vara mindre istället då.
Men den gör det här bytet själv då?
Det är tanken, ja, precis. Men det är det vi ska ta fram i det här projektet då, liksom både bygga klart den här maskinen så att den liksom får, ja, så den funkar liksom med styrsystem och allting då. Men också det här batterisystemet. Och sen ingår det även i projektet att bygga om en skogsmaskin faktiskt till eldrift. Och då är det tillverkaren Malva då som ska bygga om en av sina skotare till eldrift. Så det blir, ja, det är precis nystartat det här projektet, så vi har inte riktigt kommit igång än. Men det är ju, ja, det blir väldigt spännande. Så förhoppningsvis om ett år då så ska vi kunna visa upp hela det här systemet med automatiskt batteribyte och maskiner och så vidare.
Spännande. Men den här maskinen vi står framför just nu, hur länge kan den köra idag då? Eller vad kan den idag?
Den milstolpe vi passerade igår var faktiskt att den kan köra överhuvudtaget. Liksom att vi har kopplat ihop en radiostyrning med de styrenheter som liksom ger spänningen till motorerna. Så att vi var ute på en liten testrunda här, precis utanför porten bara. Men det var ett väldigt stort steg i sig då, att vi har hållit på och programmerat i ett år liksom för att komma dit då.
Ett litet steg på planen, men ett stort steg för jordbruket, eller?
Ja, så kan man säga det. Det får man säga. Utan att vara pretentiös eller något. Men precis.
Några fler robotar hittar vi inte i den surrande verkstaden, så Jonas Engström och jag går ut i solen på gårdsplanen och får återigen ta skydd för blåsten bakom några buskar.
Jag jobbar ju på RISE, som tidigare hette JTI, alltså Jordbrukstekniska institutet. Och JTI, det startades ju en gång på 40-talet. Det startades ju för att hjälpa till med mekaniseringen av jordbruket då. Och då var det ju att man ville ha loss folk till industrin och så vidare, som alla vet. Men nu står vi inför liksom men det är antagligen en liknande revolution liksom inom jordbruket med digitalisering och automatisering och elektrifiering och så vidare. Det är ju massor med saker som med högsta sannolikhet kommer att förändras för jordbruket och många andra branscher också här framåt.
Vad är det som är så roligt med att forska på de här självgående maskinerna som du gör?
Ja, jag vet inte. Det är ju så, jag tycker det är väldigt fascinerande det här, liksom den här kopplingen mellan teknik och praktik och få saker att funka liksom, och se hur man kan styra dem precis och automatiskt liksom. Det är väldigt fascinerande tycker jag. Och också den här, just det här med det vi håller på med liksom, den här kopplingen mellan jordbruk och teknik, det blir ju väldigt speciellt då, att man liksom både måste behärska det här liksom praktiska jordbruket på något sätt, men också tekniken, och så ska man koppla ihop det och få det att funka liksom. Det tycker jag är väldigt kul.
Var ligger utvecklingen just nu skulle du säga när det gäller användningen av självgående robotar i jordbruket?
Ja, det är ju verkligen i sin linda får man säga, och det är väl väldigt lik utveckling i över hela jorden liksom, att man, jag tror inte man kan peka ut något land som har kommit längre än något annat liksom, utan det är nog ungefär samma nivå på många ställen liksom. Men det man kan konstatera som är väldigt intressant är att det poppar upp nya tillverkare, man ska säga, företag som vill bygga maskiner överallt. Och liksom i Sverige finns det poppar upp nya hela tiden liksom, och precis samma i andra länder också då. Så att det är liksom en ny, vad ska man säga, ett nytt område liksom som börjar här då.
Och helt konkret, hur många självgående lantbruksmaskiner finns det idag i Sverige, tror du?
Jag vet inte exakt faktiskt, men det finns ju en robotmaskin som heter Farmdroid som också är från Danmark då, precis samma som den här Roboti som vi har då, men en annan tillverkare. Den har ju sålt i Sverige i åtminstone, ja, om det är 10 stycken kanske, eller det kanske till och med fler vid det här laget. Men det är en maskin som det är ju lantbrukare som har köpt den, och den är helt eldriven och drivs med solpaneler som sitter på maskinen då. Och den kan först så en gröda och sen så radhacka samma gröda och liksom kontinuerligt köra över samma gröda och hålla den ogräsfri. Och som jag har förstått det så är det ungefär 20 hektar den klarar av att rensa ogräs i då, kontinuerligt. Liksom. Den är ju för sockerbeter och jag tror även att den ska klara oljeväxter som raps och så vidare. Då.
Och jämfört med den då, vilka fördelar har robotin?
Ja, det är den här flexibiliteten då, att det är en liksom standard trepunktslyft med och kraftuttag och hydrauluttag och så, som gör att man kan ha ja, alla möjliga redskap då, så länge de inte är mer än 3 meter breda. Liksom.
Men hur många robotmaskiner har det sålts då?
Ja, i Sverige så är den vi har den första då, och så vitt vi vet den enda än så länge då. Men i Europa så, jag vet inte exakta siffror, men det är kanske ett 20-tal eller något sånt som de har sålt då till ja, Tjeckien och England och Tyskland, Holland och Danmark såklart. Och så då.
Vilka skulle du säga är de största fördelarna som vi kan förvänta oss med från de här självkörande lantbruksmaskinerna i jordbruket?
Dels att få hög precision, liksom, så att de klarar saker. Nej, men som radhackning till exempel, att den kan köra precis samma spår gång efter gång och ta bort ogräsen utan att ta bort det man vill ha kvar. Liksom.
Men kan man inte det med moderna GPS-styrda traktorer också då?
Jo, det kan man ju mångt och mycket, absolut. Men det som de här robotmaskinerna verkligen kan, det är ju att köra ja, men i princip dygnet runt då, eller liksom, köra mycket fler timmar och ha samma... Vad ska man säga? Samma koncentrationsnivå hela tiden då. Vilket kan vara svårt för en förare. Men man har ju, det finns ju liksom autostyrningssystem och sånt. Och de hjälper ju till såklart med en vanlig förare också då.
Och de är ju lite mindre också. Det är så att det kan finnas fördelar där för markpackning och sådär.
Ja, precis. Det är ju en aspekt på det som blir allt viktigare. Liksom att de vanliga maskinerna blir större och större. Och man pratar mer och mer om... Eller man har ju under väldigt lång tid pratat om problem med markpackning, så att utvecklingen man ser i praktiken har ju gått emot det egentligen. Men det här skiftet till mer autonoma maskiner gör ju att man kan gå ner i storlek väldigt mycket utan att tappa produktivitet då. Eller det är dit man måste komma för att det här systemet ska funka liksom. Men det har ju potential att klara, så att det är väl dit man kan komma också då.
Och i försöken med robotis sa du att ni ville testa hur långt man kan komma med dagens teknik som finns tillgänglig på marknaden. Hur tycker du att försöken har fungerat hittills?
Jo, det har väl funkat bra överlag. Sen så är det ju liksom en inlärningsperiod så där man, ja, det gäller ju att lära sig liksom hur precis den här maskinen ska programmeras och vilka inställningar man kan köra med och jag menar, vi har fått skaffa redskap och så som passar och liksom lära känna hur maskinen funkar med de redskapen och så vidare. Så det är en liten läroperiod då, men nu när vi börjar lära känna det lite bättre så ja, men jag tycker det funkar bra. Men det finns ju saker att fila på, absolut. Och man ser ju väldigt tydligt att det är väldigt viktigt med ett bra användargränssnitt liksom, att för på något sätt så måste man ju kommunicera till maskinen det man vill att den ska göra. Och i det här fallet så sker det på en, liksom en webbsida där man ska ställa in olika siffror liksom kring arbetsbredd och annat. Och ja, det är på ett annat sätt än när man sitter och kör i traktorn själv. Liksom. Så är det.
Och Håkan här, han lät ju inte jättesugen på det här att stå och övervaka en maskin. Men generellt när robotarna en dag blir helt självgående då i lantbruket, vilket intresse upplever du från lantbrukare för det?
Jag ser ett ganska stort intresse liksom, och det har väl att göra med massa olika saker liksom, att man, det kan ju vara markpackning kan ju vara en del, men inte minst där med att få tag på kompetent arbetskraft kan ju vara en sak som det här kan hjälpa till med, att man ja, liksom att en person kan, ja, man kan ju tänka sig en situation att det är en person som har hand om flera sådana här robotar då, och så behöver man inte sitta själv och styra, man är liksom inte uppbunden av att sitta i traktorn liksom, utan man kan ha hand om ett antal olika maskiner som man ger arbetsuppgifter då eller pysslar om liksom. Ja, tycker man det är roligare så blir det ett mer attraktivt yrke då.
Mm. Vad är det mer som krävs av, förutom rent tekniskt och från själva maskinen, för att det här med självgående maskiner ska bli en verklighet i lantbruket?
Den största frågan nu, det är väl det här med sensorer. Liksom, hur man får maskinen att se sin omvärld. Och det är ju både ett liksom, säkerhetsperspektiv, liksom, att man inte ska köra på något. Men det är också att den inte ska stanna i onödan. Liksom. Ja, men som vi har sett förut, att den stannade för damm till exempel. Så kan man ju inte ha det i jordbruk. Liksom, att, för där dammar det ju väldigt mycket. Och ska maskinen stanna för damm hela tiden, då blir det inte så mycket gjort. Liksom. Men samtidigt ska den ju inte köra på någon. Det får den ju absolut inte göra. Så att det måste ju vara ett säkerhetssystem som maskinen kan känna av sin omgivning, liksom, och agera på rätt sätt. Men det är ju säkerhetsmässigt. Sen så är det ju liksom en förare av en traktor. Den ser också till att rätt saker blir utförda. Liksom. Att man inte känner i grödan eller att harven är rätt inställd eller vad det nu kan vara. Att såmaskinen fortfarande funkar och så vidare. Så att det behöver ju den autonoma maskinen också ha koll på, att det inte är något som går snett. Liksom. Och där finns det nog mycket att utveckla framåt. Liksom, eller jobba med, liksom, för att nå en bra nivå där.
Sen finns det också än så länge juridiska hinder då från att släppa de här lösa.
Precis, och det är väl lite gråzon sådär. Det är, vad ska man säga, det är något som man inte riktigt har täckt i lagstiftningen. För det har ju inte varit ett problem tidigare. Liksom. Så, att så vitt vi kan se det då, så för att köra med en sån här maskin idag så måste det stå en person på sidan och övervaka den och ha ett liksom, nödstopp i handen som man kan stanna med om något skulle gå fel. Liksom.
Vad kommer krävas i ett lantbruk med självkörande maskiner?
Ja, det är en bra fråga, men förhoppningsvis ungefär som idag. Om man liksom lyckas bygga upp system som är användarvänliga och funkar bra, men det är ju väldigt svårt. Så att det kommer antagligen krävas att man, om man ska ha autonoma maskiner och så, då, att man, ja, men på något sätt ska man ju tycka det är kul att hålla på och ställa in saker och få det att funka, liksom, teknik då. Det blir ju ett större och större teknikinnehåll, liksom. Men samtidigt så förhoppningsvis så blir det ju mer användarvänlig teknik över tid också, så det talar ju åt andra hållet då. Men det som verkligen krävs är ju fortsatt, liksom, den här, precis som med lantbrukare idag, att man kan jordbruk och vet hur det funkar. För att kunna, ja, man ska ju sköta sin gård precis som idag framåt också. Liksom. Det tror jag man, det är lätt att glömma bort att det liksom, det är lätt att tänka att det liksom, allt kommer ske automatiskt på något vis. Men det tror jag verkligen inte, utan man får se det som att det kommer nya verktyg som kan hjälpa en. Liksom.
Personer med dubbla kompetenser som både datahacker och bonde kommer kanske inte ens i framtiden bli så lätta att få tag på. Men nu vet vi i alla fall att maskinen Robotti går att få att radhacka spannmål med en precision som är svår att få till när samma stela redskap kopplas till en traktor. Lantbrukspodden tackar Jonas Engström och Håkan Andersson för besöket på RISE testbädd för digitaliserat jordbruk och för besöket i verkstaden där nya maskinidéer blir verklighet. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Vill ni komma i kontakt med oss går det bra att mejla på lantbrukspodden@landlandbruk.se. Lantbrukspodden görs av Landlantbruksredaktion som är en del av LRF Media.
Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Pressgarn. Tama Net Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.